Närmare står det här framme på väggen. Det är ju det första ordet i en i vår, ska vi kalla det visionslogan? Jag hittar inte riktigt rätt ord för det där, men vår visionslogan. Jag tänkte en del av er kan den här ganska bra nu, så vi kanske tillsammans skulle kunna säga den för att på något sätt ta in lite mer i oss. Är ni med? Närmare Gud, närmare varandra och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Vi tar det en gång till. Närmare Gud, närmare varandra och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Vi har satt det här ordet framme därför att ordet i sig är så härligt. Det öppnar upp på något sätt. Det är lite lockande i det. Att komma närmare. Det har inte riktigt slagit igenom fullt ut det här med att komma närmare rent fysiskt. Men det går att göra någonting åt det. Det kan vi ha som en del i vår vision. Närmare. Det är ett härligt ord. Det skapar förväntan och så vidare. Det öppnar upp. Men vad gör man när Gud verkar avlägsen? Kanske känns som man är miljoner mil bort. Det var ett tema som vi hade för betasamlingen i tisdags. Och jag märkte att den landade väldigt bra. Det kändes som ett otroligt viktigt ämne att få ta upp. Så jag bestämde mig för att ta det idag igen. Så för er som nu var på Alfa, ni beta var visst i tisdags, så blir det en nyttig repetition. Repetition lär ju vara kunskapens moder, så att det kanske är tål att höra en gång till. Jag brukar glömma att säga det också, att om du vill ta med dig det här hem och fundera sen, så dels kan man gå in på webben och lyssna, och dels så finns det blad som kyrkvärdarna delar ut vid dörren när ni går ut, och då kan ni få med predikan så att ni kan tänka vidare. Det är också ett tema som stämmer rätt så bra med dagens ämne då, där det står prövningens stund i psalmboken. Tider av prövning, tider av kamp och svårigheter. Jesus drevs av Guds heliga ande ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så läste Anders för oss. Och ibland kan vi också uppleva den här öknen. Alltså det torka. Det känns som att Gud är långt borta. Distansen är påtaglig. Bönerna kanske når till taket, känns det som. Vad gör man då? När jag var ung så var det rätt vanligt med en affischer som man hängde på väggen. Känner igen det? Det var särskilt ungdomsrummen kanske. Så hade man affischer med vackra motiv, och så stod det bibelverser, eller också stod det något tänkespråk på något sätt. Och ett av de här, det stod det så här: om Gud är långt borta, eller om Gud känns långt borta, vem tror du har flyttat på sig? Om Gud känns långt borta, vem tror du har flyttat på sig? Det är en retorisk fråga på något sätt, och jag har alltid förstått det som det förväntade svaret på den frågan är: det är klart att det är jag som har flyttat på mig. Den ger en eftersmak av dåligt samvete och så här. Och det är klart att det finns en, att det kan vara rätt svar ibland. Vi pratar ju om tro som relation, alltså en relation med levande Gud. Och relationer måste man underhålla, är det inte så? Relationer måste man på något sätt vara lite varsam om man vill att de ska leva vidare. Man kan träffa någon som man hade relation till för 30 år sedan, och det känns ganska häftigt att göra då. Ibland så knyter det an väldigt nära. Men det kan ju också känna att, och det här är en person som jag inte känner längre. Det är en person som liksom är för långt borta i mitt liv för att det ska finnas den där. Och det är klart att det finns den aspekten också i vårt liv med Gud, eftersom det handlar om relation. Jag kan ju leva på ett sånt sätt så att relationen med Gud tynar bort, liksom dör ut. Men det är ju ändå en mycket vanlig erfarenhet för den som är kristen och också vill prioritera den här relationen och regelbundenheten med Gud, alltså ta tid med Gud, att Gud plötsligt känns långt borta. Och inte minst om det har varit ett liv där det har flyttat på rätt så bra, men så börjar det krisa och det är svårigheter, och så kommer frågorna: Gud, var är du? Gud, var finns du mitt i allt det här? Och ja, vad gör man då? Ja, då börjar vi med att slå fast att även om den här känslan kan infinna sig, så finns det en verklighet som är där. Och den säger så här att Gud är en verklighet hur du än känner det. Guds närvaro är en verklighet hur du än känner det. Det uttrycks på många olika sätt i Bibeln. Jag tänker Paulus när han är i Aten och predikar. Och då predikar han ju inte för en skara i en kyrka som har levt med Gud länge och så vidare. Utan han predikar ju en missionssituation där han vill nå människorna. Då slår han ju fast i Gud, i honom är det vi lever och rör oss och är till. Som en självklarhet, vare sig jag tror eller inte, så är Gud en verklighet, så är det här en verklighet. I honom lever jag, rör mig och är till. Oavsett vad min känsla säger. Vi har Jesu löfte till den som tror. Jag är med er, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Inte en enda dag undantagen. Jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Det sista vi får höra av Jesus i Matteus evangelium. Men det här till en del handlar om, och kanske till största delen handlar om, det är att Gud, det är som att Gud prövar med vänskapen mellan oss för att den ska mogna. Och han gör det ibland genom perioder och känns som om Gud är långt borta. Han drar sig undan på något sätt i vår känsla för att utmana oss, för att vår tro ska kunna växa och mogna. Jag hade för mig att Carl Olof Rosenius hade sagt en del om det här. Så jag letade lite grann i en bok jag har här uppe på mitt kontor. Carl Olof Rosenius var ju en av förgrundsgestalterna när EFS bildades 1856. Framförallt för allt han hade skrivit. Han hade prenumeranter över hela Skandinavien. Skandinavien. Han hade fler prenumeranter än vad Aftonbladet hade på den här tiden, mitten av 1800-talet. Så många som fick tröst i det Rosenius skrev. Och det är kanske värt för en och annan av oss att plocka fram och läsa igen. Jag gjorde det och hittade bland annat det här som man talar om i det här ämnet. Kort sagt, det är en grundläggande regel i Guds handlande med sina barn att han ska dölja sitt ansikte för dem. Därför är det också en grundläggande regel i kristendomen att vi ska tro utan att se. Torrtro har man ibland pratat om i kristna sammanhang. Torrtro, alltså när det är ökentort, att fortsätta att tro, att fortsätta att läsa Bibeln, att fortsätta att be, att fortsätta att bete mig som om Gud finns där nära mig även om min känsla säger någonting annat. Men allt detta gör han till vårt bästa, fortsätter Rosenius. Det är genom att på detta sätt dra sig undan som han håller oss vakna. Det är så han övar vår tro, driver oss till bön och till att bruka Guds ord och rustar oss till att kunna trösta och hjälpa andra som är anfäktade. Särskilt är det tron och kärleken, bönen och vaksamheten som man på detta sätt stärker och förenar hos oss. Det är genom att på detta sätt dra sig undan som man håller oss vakna, håller oss alerta, håller oss angelägna. Den här erfarenheten är som sagt väldigt vanlig. De flesta går igenom den en eller flera gånger på allvar i sitt kristna liv. Och det har getts lite olika namn. Själens dunkla natt är kanske ett sånt där namn som ni har hört någon gång. Själens dunkla natt. Alltså när man upplever att det är mörker. Man vill så gärna, man ber och man söker. Men det är som att det är mörker och natt där inne. Själens dunkla natt. Frånvarons tjänstgöring är det någon annan som har kallat det. Alltså betydelsen av Guds frånvaro i känslan. Att det gör någonting med mig. Frånvarons tjänstgöring. Eller som man kanske också kan känna igen, hjärtats vinter. Erfarenheter rymmer en frestelse. Det står att Jesus förs ut i öknen för att prövas. Den här erfarenheten rymmer en frestelse. Och det är att lägga det här med Gud och tron på hyllan. Därför att det fungerar ändå inte. Det känns ändå som att Gud är så långt borta. Det känns som att det blir inte kontakt. Den innehåller en frestelse att fly, men den innehåller framförallt en utmaning. Fortsätter du att älska, lita på, lyda och tillbe Gud fastän du inte kan känna hans närvaro eller se några tecken på att han är med i ditt liv? Det är utmaningen. Fortsätter du att älska, lita på, lyda och tillbe Gud fastän du inte kan känna hans närvaro eller se några tecken på att han är med i ditt liv? Vi har en bok nu i beta som vi använder. Rick Warren heter han som har skrivit den här. Och den heter Leva med mål och mening. Och det är egentligen en bok man använder under 40 dagar. Där man tar dag efter dag, kapitel efter kapitel. Där man får en utmaning för tanken. Och där man också får göra reflektion och gärna skriva ner de reflektionerna. Och gör man det här och tar det här under 40 dagar så tror jag att det händer ganska mycket. Både med min tro och med min erfarenhet och min tanke. Så här skriver Rick Warren i det här kapitlet som handlar just om när Gud känns långt borta. Det vanligaste misstaget som kristna gör i sin tillbedjan idag är att de söker erfarenhet istället för Gud. De söker en känsla och om den infinner sig drar de slutsatsen att de har varit i tillbedjan. Fel. Fel, som de sa på fem myror. Fler än fyra elefanter när jag var barn, ung. De söker en känsla och om den infinner sig drar de slutsatsen att de har varit i tillbedjan. Det är fel. Gud lyfter faktiskt ofta bort känslorna för att vi inte ska förlita oss på dem. Han är mer angelägen att du litar på honom än att du känner att han är där. Han är mer angelägen att du litar på honom än om du känner att han är där. Tro, inte känslor, vill Gud ha. Tro, inte känslor, vill Gud ha. Hur tillber man då Gud när han är tyst? Om man har svårt att förstå hur allt hänger ihop. Ja, jag tar hjälp av Rick Warrens råd och fyller på med lite egna tankar kring det. Det första är, berätta för Gud exakt hur du känner det. Berätta för Gud exakt hur du känner det. Då gör man i en god relation att man vågar dela det man bär på, det man känner. Berätta för Gud exakt hur du känner det. Det fanns ett referat med Marcus Spirro. Ni känner till Marcus Spirro. Han är ju ganska välkänd idag. Han är ju en av dem som står upp och talar högt och tydligt ibland om den kristna tron. Han har skrivit en bok nu som precis har kommit ut som jag inte har läst. Men det fyndiga namnet Evangelium enligt Marcus. Och då är det enligt Marcus Spirro. Och han berättar om den här erfarenheten också. Jag tyckte det var så fint formulerat det han skrev. Han skrev så här. Gud lät min ilska få växa tills den nådde hela vägen till honom. Han lät mina tvivel få gro. Han var inte rädd för allt detta. Han var mycket mindre rädd för min bortvända ansikte än vad jag var. Gud lät min ilska växa till dess den nådde hela vägen till honom. Visst är det fantastiskt formulerat? Alltså när det inte går att hålla igen längre utan nu är det raka rör med Gud. Tala om för Gud precis hur du känner det. Dela det som fyller dig. Gud kan bära dina tvivel. Gud kan bära din vrede. Får man bli arg på Gud? Ja, det får man. Gud kan bära din vrede. Gud kan bära din rädsla. Han rymmer din sorg. Han rymmer dina frågor. Var ärlig med Gud. Det är det första. Det andra, fokusera på vem Gud är. Det kan handla om att leta rätt på bibelställen som kan hjälpa dig att formulera. Barbro Holmlund Lindvert och jag planerade den här gudstjänsten. Sen blev hon sjuk så Anders var snäll och klev in här och tog det här med att leda gudstjänsten. Men vi valde bland bibeltexterna när det gällde gamla testamentet. Och vi valde Saltarsalmen. Därför att, jag vet inte om ni tänkte på det, men den fantastiska i sitt uttryck, Saltarsalmen 31. Och vi tog med den som ett exempel på en saltarsalm som jag kan lägga på minnet. En saltarsalm som jag gärna kan läsa in i mig, alltså lära den utan till. Eller en saltarsalm jag kan komma tillbaka. För att den hjälper mig att uttrycka mig själv och vad jag känner. Ni får fler exempel i den här bladet som jag har, alltså det är min predikan. Saltarsalmen 13, den uttrycker mycket av det här som det här temat handlar om. Alltså när Gud känns långt borta. Gud, har du glömt mig? Tänk att få låna de orden och använda dem och få be dem på det sättet. Saltarsalmen 23. Om jag bara gör en liten snabb gallup. För hur många av er har Saltarsalmen 23 betytt någonting någon gång? Mer än som en vacker prosasalm bara. Hur många? Ja, det är många händer som kommer upp. Jag tänker inte minst strofen. Alltså det här är ju Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så vidare. Så står det i förra översättningen. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont till du är med mig. Alltså vilken otrolig tröst att få ta till sig de här orden. Läsa dem och låta dem gå in i mig själv. Saltarsalmen 103. När man brottas med skuld, när man brottas med den här att kan Gud liksom ta mig till sig, kan Gud ha tålamod med mig och så vidare, finns det fantastiska ord i Saltarsalmen 103. Så långt som öster är från väster låter han en synd vara ifrån mig, så vidare. Fantastiska ord. Han, så här står det i förra översättningen, han tänker på vilket verk vi är. Han vet att vi är stoff. Alltså att ha rimliga förväntningar på sig själv. För Gud har det. Han vet hur du är skapad. Han vet hur du fungerar. Att få ta sådana här ord. Ta dem i sin mun och få använda dem. Saltarsalmen 115 som handlar om en Gud som är verksam och levande. En Gud som välsignar. En Gud som jag på något sätt får söka hans ära. Saltarsalmen 139 som tjejerna sjöng så fint i början här. För det var ju Saltarsalmen 139. Hur jag än försöker att gömma mig för Gud, om vi tar åt andra hållet. Hur jag än försöker gömma mig för Gud, så är Gud där. Längst upp i himlen, ytterst i havet, i dödsriket, var jag än är, så är Gud där. Tänk att få läsa de orden när det känns som att det är öken och Gud känns långt borta. Eller böner i Nya Testamentet som man också kan hitta. Att få ta hjälp av andras beskrivningar av Gud och fokusera på vem Gud är. Jag tror att det här är viktigt ur flera aspekter. Det ena är för att det är så skönt att inte, alltså när jag känner den här torkan, det kan ju vara så svårt att formulera på egen hand, eller hur? Har ni den erfarenheten? Man hittar inte riktigt orden. Att få låna någon annans ord och uttrycka de här sakerna, det kan vara en hjälp och en tillgång för oss. Och så tror jag det andra det också kan betyda, det är att mitt perspektiv vidgas lite grann. Att jag inte fastnar i min egen lilla bönevärld, bönevrå. Utan att mina perspektiv får vidgas lite grann. Och jag får se lite andra dimensioner också än det jag har fastnat i. Så ta hjälp av Bibeln och be den. Det tredje är lita på att Gud håller sina löften. Lita mer på vad Gud har sagt än på dina känslor. Det tror jag är jätteviktigt. Lita mer på vad Gud har sagt än på dina känslor. Det fjärde. Kom ihåg vad Gud förut har gjort för dig. Kom ihåg vad Gud förut har gjort för dig. Och det kan vara väldigt personliga saker. Det är en god uppmuntran också att skriva ner. När du får bönesvar, när du upplever Guds ledning och så vidare. Skriv ner för en liten andlig dagbok. Gör det inte varje dag, så när du har något sånt här konkret, skriv ner det. Därför att det är inte som jag, så är minnet kort och man har snart glömt det där. Att få gå tillbaka och läsa och se. Det här har Gud varit med, det här har Gud lett mig, det här har Gud hjälpt mig. Det kan vara en otrolig uppmuntran när jag tänker vidare sen. Kom ihåg vad Gud förut har gjort för dig personligen. Eller den stora berättelsen, vad Gud gör för oss genom Jesus Kristus. Tänk på vad det innebär av kärlek. Tänk vad det innebär av engagemang för dig. Tänk vad det innebär av hopp för dig. Att få minnas den stora berättelsen när Gud sänder sin son Jesus för att lida och dö, uppstå för oss. Så jag skriver till en sak, och det är ordet håll ut. Håll ut. Fortsätt att ha tid med Gud. Det måste inte alltid vara på samma sätt som du har gjort förut. Ibland kan vi ju köra fast också i våra rutiner så att det dör ut på något sätt. Och då kanske vi behöver lite variation. Nya sätt att få vara tillsammans med Gud. Och det kan vara så vardagsnära så vi ibland tror att men så här får det inte vara. Men att få variera formerna. Till exempel att sätta på en lovsångsskiva. Att få låta den musiken fylla mig och leva med i det. Det kan vara att om jag stickar, tycker om att sticka. Att sticka tillsammans med Gud. Kan ni tänka den tanken? Kan du det, Jenny? Sticka tillsammans med Gud. Alltså det är mångas erfarenhet. Någonting jag tycker om att göra. Att skapa med mina händer. Det kan hjälpa mig också i relationen med Gud. Att göra det som om jag sitter ner tillsammans med Gud och gör det här. Att där få sitta ner och samtala. Att där få sitta ner och tänka. Det kan förlösa någonting i mitt eget böneliv. Att ge mig ut i skogen. Att få gå ut och gå. Och få prata med Gud om det jag ser. Och vad som fyller mina tankar. Att använda en bönebok. Få låna andras böner. Att få be och samtala tillsammans med någon annan. Det är olika saker som vi kan ta till hjälp. Jag sa att ibland kan vi behöva variationer, och samtidigt finns ju det här också med att de goda vanorna är bra att ha. Det låter lite motsägelsefullt när jag nu tar ett gammalt sånt här råd som också finns, och det är att bevara formen så kommer formen att bevara dig. Nu sa jag nyss att fastna inte i formerna, men om vi säger att formen är prioriteringen, att faktiskt hitta sätt att vara tillsammans med Gud, gärna en regelbundenhet i det. Så kanske inom formen att jag kan variera mig på vilket sätt jag gör det. Jag tror att det är ett gott råd. Bevara formen, så ska formen bevara dig. Alltså öva en god vana, så kan det bevara dig i tider av när det är svårt på olika sätt. Håll ut. Mitt i öknen kanske du en dag blir varse att änglar betjänar dig. Så står det om Jesus. Änglarna kom och betjänade honom. Håll ut, mitt i öknen kanske du en vacker dag upptäcker att änglar betjänar dig. Du märker att natten går över i ljus. Du märker att vintern går över i vår och sommar. Du märker att Gud är hos dig. Amen. Gud, tack för att du är en verklighet, vad än vår tanke och vår känsla säger. Du är en verklighet. Tack för att din närvaro är en verklighet, vad än vår tanke och vår känsla säger. Bevara oss hos dig. Jag ber särskilt för den som upplever en tid av mörker, kamp, du känns långt borta. Jag ber att du ska ge mod att hålla ut. Du ger kraft i kampen. Att du ger frid mitt i oron. Och att du på nytt låter ditt ljus lysa klart. Amen.